Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Ännu otroligare, men kanske ändå sant. Ja, jag heter Bo Vespergren som tänkte prata lite mera, inspirerat av historierna i min pappa Gustavs urklippsbok. Ett radioprogram, liksom ett tal, ska vara ungefär som en kvinnokjol. Tillräckligt långt för att täcka det väsentliga och tillräckligt kort för att hålla intresset uppe. Jag tänker börja med att återge en berättelse på mål, nämligen den om boxerbåtsskepparen Öber från Domsjö och hans vintriga kvällsvandring tillsammans med kompisen Axel Westin runt Öviksfjärden. Det var senhösten efter föriga kriget. Vi höll på att lägga upp för vintern i Alne. Fjärn hade lagt, en båt hade nyss gått in och jag skulle hem på kvällen. Westin som var i sällskap var mig, skulle him han å, så vi knallade iväg och skulle gå runt till Domsjö. Vi gick efter Järveslandet, kallt var det och Westin frös som händren, så han fick låna ett par handskar och mig, och då stoppen sina egna blötvanta i råkficka. Vi gick och då vi kommit till stan var jag hungrig och tyckte att vi skulle gå in någonstans och få en matbit. Nej, sa Westin, jag har smörgås vid hästköttet på. De är väl frösen, men du har ju bra bit över. Då vi hade gått genom stan tog Westin upp bort i ficka och gav med av smörgåsa. Och jag åt. Inte smakande något särskilt bra, och säkt var det. Så jag sa till Westin att nog kunde du väl ha selat tå och flodd hästen innan du lån på smörgåsa. Hörde, det är köft hos en tycko, svarade Westin lite förnärmat. Då vi kom till järnvägsstation var just där och då sa jag, nu ska vi titta lite närmare på smörgåsa. Vi gick under lampa och jag höll upp det som var kvar av smörgåsa. Men då skrek Westin, himmel, vanta! Ja, säger jag, men nu är väl själva håken. Jag hade ätit upp dyngvanta för Westin. Gamle Svarten med Kacka Israelsson.
Gamle Svarten, kamrat på vida färden. Gamle Svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Trava på kamrat, redan lyser månen vår färd. Trava på kamrat, du vet att lönen mödan är värd. På din breda rygg du mig i natten bär, till henne som är för oss båda kär. Trava på kamrat, i hon oss väntar vid hemmets här. Gamle Svarten, kamrat på vida färden. Gamle Svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min tro. Hovarna slå muntert mot vägens sten. Vad gör det att jag är trött och timmen sen? Till henne det bär över berg och mor, hem till stugan i dalens ro, och stjärnor lysa vägen till vår lilla bo. Gamle svarten, kamrat på vida färden, gamle svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän.
Små barn, mest under 10 år, kan uttrycka sig på de mest förunderliga och överraskande sätt. Gammalt sades det att av barn och dårar kunde man få höra sanningen. På senare tid har det givits ut böcker med samlade barnfunderingar. Ur det materialet klippte pappa Gustav ut följande anslående visdomsord. Lille Hans, 6 år. Om man är stel i huden är det bara smörja sig med tigerbalsam. Den salvan verkar fort. Förmosad tiger, det är starka saker det. Tore, 6 år, talar om. Min pappa säger att mamma är medvetslös när hon köper kläder. Och Eivind, 10 år, tycker sig veta att en hästkraft är den energi som går åt för att dra en häst 500 meter på en sekund. Otroligt vilken energi och vilken snabbhet. En sådan enda hästkraft skulle säkert kunna ersätta alla de där vanliga hästkrafterna som jag har i min bil. Och en sån stark hästkraft kanske också skulle kunna bidra till en väsentligt renare miljö. Till slut så kan jag väl hålla med Elin, 8 år, om att på vissa ställen är det så varmt att de som bor där måste bo på andra ställen. Bill Haley, Rock Around the Clock.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Här kommer en historia från Arnes socken. Arnes som ju ligger alldeles utanför Örnsköldsvik. I gamla tider då socialvård ännu var mer eller mindre okänd, då fanns det en fattig skogshuggare som mest varje år kom till prästen och anmälde tillökning i familjen. Kommunen måste punga ut åtskilligt med fattig understöd till den familjen. Åren gick och när den 14:e babyns ankomst rapporterades tyckte prästen att han borde ge den produktive skogshuggaren en liten förmaning. Betänk ditt ansvar, Johan Persson, sa prästen. Du måste väl göra klart för dig innan du sätter ytterligare barn till världen att du har tillräckligt med bröd att mätta alla munnarna med. Ja, då ska jag säga till goa pastorn som det är. När jag ska till, då säger jag bröd överallt. Det där kan man väl tala om stark sexualdrift, eller hur? Låt oss höra på turistens klagan.
Det sjunger några ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Min dam har språket slinter i vissa fall. På grund av snö som blöter fast den är kall. Storsaker i skidåkning har också skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du värm. Men det ska vara nästor från vikens kant. Och inga snea nästor från ruinens brant. Bevara oss från dem som dessa salig får. Oss och de glada ungarna här utanför. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp.
Det har alltid funnits en viss animositet, en viss tävlan mellan Domsjö på den ena sidan och Järved som ligger mitt emot på andra sidan av Öviksfjärden. Det kan ta sig olika uttryck som till exempel det här. En Järvesbo sa till en annan Järvesbo, hör du, flyttfåglarna, de flyger alltid upp ner när de passerar Domsjö. Varför det? Jo, de vill väl slippa se eländet. Den där hatkärleken gentemot domsjöborna fanns väl även in i stan då man tyckte domsjöborna hade en tendens att allt som oftast framhäva sig själva och även skryta över Domsjö. Det berättas att två fotbollsintresserade domsjögrabbar bevistade en landskamp mellan Sverige och Tyskland på Friends Arena i Stockholm. Tyskarna ledde med 1-0, men så fick Sverige mål och jublet bröt lös. Domsjöpojkarna viftade med armarna och skrek brett på sitt speciella tungomål. Heja, heja Sverige, här gjorde ni bra. Så där ska det vara. Det lät lite bonnigt som stockholmare bakom peta på en av killarna frågade. Men var är ni ifrån? Svaret kom snabbt. Vi är från Domsjö. Var ligger det någonstans? Domsjögrabben vände sig om, tittade länge och förundrat på mannen där bakom och till sist så klämde han till mig. Men hörru du, gör det inte dum. Ta i trä. Knock on wood. På tal om socialnämnden och barnavårdsnämnden så var det en av dess tjänstemän på besök hos en familj i Domsjö. Han fann makarna som vanligt i luven på varandra och deras två barn satt förskrämda in i ett hörn. Det har varit så han ända sen vi gifte oss. Bara bråk och elände. Barnavårdsmannen kastade en menande blick på de två barnen och så sa han: men ni har ju i alla fall varit sams åtminstone två gånger. De där, sa mannen, de där, de är tvillingar. Salon Galin illustrerade alltid sina roliga historier, var en omtyckt signatur i svensk press på 1950-talet. Här är ett bidrag som handlar om vädertjänsten, nuvarande SMHI, och om en av deras väderprognoser. Så här lät det i radion en morgon: på grund av nattens svåra snöstorm har inga väderleksrapporter inkommit. Vi läser därför gårdagens. Över hela landet uppehålls väder och varmare. Stormy weather. Här kommer Lina Horn.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time. What time? Yes, I'm weary all the time. Don't you know that since the man went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Oh, it's raining all the time. Yes, it's raining all the time. And I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and spattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. I can't go on. Oh, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together.
Det fanns en gång en vandringsman som hette Goido Röber ifrån Järved. Han promenerade nästan dagligen till och från stan. Goidor hade själv ingen bil och han var inte heller omtalad för att ha några större tekniska kunskaper när det gällde bilar och dess motorer. Dåvarande röntgenläkaren i stan, Hemmingsson, hade fått motorstopp på sin bil nere på Hamngatan, strax in till nuvarande museet, och hejdade Goidor som kom gående från Järvishållet. Kan ni med sånt här? Frågade Hemmingsson. Nja, inte är jag väl någon utbildad bilmekaniker, svarade Öber, men jag kan väl ta mig en titt under motorhuven. Han tittade, förstod väl inte så mycket, rörde nästan ingenting, men bad ändå till slut Hemmingsson att försöka starta bilen. Och till bådas häpnad gick bilen igång. Hemmingsson blev förstås glad och sa till Öber, vad vill du ha för det här då? Goidor funderade en stund och sen sa han, hörde Hemmingsson, du kan ju alltid bjuda på en röntgen någon gång. Ja, röntgen ja. I en skola talar man om röntgen och fröken frågar barnen till slut, vad är det för märkvärdigt med den där uppfinningen då? En elev räcker upp handen och svarar, jo fröken, när man fotograferar armarna så ser man benen. Apropå bilar, jag kommer ihåg en händelse med min egen morfar, fabrikören G.V. Gren, som var en av de första i Örnsköldsvik som köpte sig en bil. För att få köra den måste han ju naturligtvis ta körkort. J. Fransens bil- och cykelmekaniska hade etablerat sig i stan och var ett av de företag som börjat med bilreparationer. För säkerhets skull hade Gren bett Jonas Fransén följa med i bilen när de tillsammans med bilinspektören skulle klara av körkortsprovet. De startade nere vid Grens fastighet på Nygatan 17 och sen fick Gren köra därifrån och vända uppe vid lasarettet och sen fick han köra ner för Nygatan igen och vända ner vid kajen. Det var körprovet och det gick ju bra. Sen var det ju frågan om det muntliga eller det teoretiska provet. Herrarna satt kvar i bilen, Fransén satt i baksätet. Så frågade bilinspektören, hörru Gren, vad är en karburator för någonting? Inom parentes sagt så var det dåtidens benämning på en förgasare. Gren såg ut som två utropstecken och en hel massa frågetecken. Det var uppenbart att han inte kunde svara på frågan. Till slut säger Gren vänd mot bilinspektören, hörru, fråg Fransén, han kan. Jonas Fransén svarade rätt och min morfar fick sitt körkort. Ja, så enkelt var det att ha körkort på den tiden. Annat är idag mycket svårare och mycket dyrare. Här Carl Gustav Lindstedt, en bit av hans sketch Bilskolläraren.
Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt. Men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod. Hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt. Det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra. Så att jag har möglor i mossen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också. Så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka utan jag sa att varsågod stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma. Men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara hörni, det är 50 i stan här hörni. Det är 50, och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik, då. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida, vänster är där. Vänster är där, det är visst, jag var ute och åkte igår, då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida, ja just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu hörni. Innan bussen kommer.
Som jag kanske nämnt tidigare så tog jag bilskollärarlicens i slutet på 1950-talet. Jag studerade då på Konstfack och vid Stockholms universitet. Och en kompis till mig gav mig tipset att försöka bli bilskollärare. Det kunde ju bli tidernas bästa feriejobb och det blev det. Så snart jag kom hem på lov till Örnsköldsvik så väntade bilskolebilen. Ordinarie lärare var väl trötta i skärten efter alla timmar i bilen, så det blev mycket jobb för mig. Ofta en egen ny bilskolebil som jag fick disponera på min fritid, egen körjournal, fri bensin om behövlig slant i börsen. Det kunde inte finnas ett bättre jobb. Hitta för övrigt häromdagen ett diplom tilldelat Bo Westberg Gren av Sveriges Bilskolors Riksförbund och Motorförarnas Helnykterhetsförbund för att ha deltagit i en kurs avseende trafikpsykologi och trafikpedagogik i augusti 1961. Det har jag varit med om, så det är så. Jag måste få berätta en episod från den där tiden. Jag körde åt Ragges bilskola i en röd, snygg Volvo Amazon med golvväxel. Ragges bilskola höll till på Nygatan, hörnhuset efter Centralgatan, alldeles ovanför nuvarande E4. Bilskolans kontor låg i ett hus där Gunillas optik ligger idag. På den tiden var det vänstertrafik och jag stannade med en elev in till trottoarkanten där. Innan eleven klev ur bilen frågade hon mig om man förutom handbromsen lika gärna kunde låta bilen stå på backväxeln som på ettans växel. Ja, sa jag, du kan ju pröva. Det gjorde hon. Bilen stod kvar. Vi skildes och jag gick in på kontoret för att få en kaffepaus innan nästa elev skulle dyka upp. Nästa elev, ja, det var Margareta Sundström. En ung, förtjusande och ambitiös studentska som körde försiktigt och säkert men som hade problem med kopplingspedalen och dragläget. I mest varje gatukorsning smög hon upp kopplingen väldigt sakta i början, men när den började på ta då släppte hon den jättehastigt och vi galopperade stötvis över korsningarna. Hon var naturligtvis nervös och det gjorde inte överfarterna smidigare. Jag hade sagt till Margareta senaste gången vi körde tillsammans. Du måste göra tvärtom. Lyft kopplingspedalen lite fortare i början. Och sen när den börjar på ta, då ska du ta den försiktigare. Hon förstod och skulle försöka göra så i fortsättningen. Margareta satt redan i bilen när jag kom ut efter pausen. Till mitt försvar ska jag säga att det syntes inte på växelspaken ifall backen var ilagd. En fjäder i växellådan tryckte per automatik tillbaka spaken så det såg ut som om det var ettans växel. Jag hade under kaffepausen totalt glömt bort vad förra eleven jag hade gjort och pratat om. Jag satte mig till rätta in till Margareta. Ja, då startar vi bilen. Markera med höger körriktningsvisaren. Titta i backspegeln, vrid för säkerhets skull ordentligt på huvudet åt höger och titta bakåt. Så släpper vi på handbromsen och så rullar vi igång. I den här utförsbacken fram till och över korsningen behöver du inte ta upp kopplingen förrän efteråt. Margareta gjorde precis som jag sa. Jag noterade i ögonvrån att en långtradare närmade sig korsningen från höger. Vi rullade över korsningen och helt enligt mina instruktioner släppte Margareta upp kopplingspedalen. Först lite hastigt och sedan precis så sakta och mjukt som jag talade om. Och så gav hon gas. Men vad hände? Jo, bilen sakta in, sög fast och sen bar det iväg bakåt med allt högre fart tillbaka över korsningen. Jag hann inte reagera och tur var väl det. Ty vi passerade på tillbakavägen tätt framför långtradaren. Lastbilschauffören slängde sig på signalhornet. Vi klarade oss från kollision. Men det var bara en sving 30 rakblad emellan. Med dubbelkommandot fick jag stopp på bilen. Jag skrattade forcerat. Margareta grät. Vi var tillbaka på samma ställe som där vi startade ifrån. Och runt hörnet kom långtradarchauffören springande. Han snurrade med pekfingret mot tinningen precis som man gör när man tror att någon har blivit tokig. Och undrade, men vad tusan håller ni på med? Det var onekligen en rak och mycket bra fråga. Margareta, min bilskoleelev, fick aldrig riktigt till det den där lektionen. Resten av halvtimmen galopperade vi över många korsningar. Hon tog kort därefter mycket riktigt sitt körkort. Men Margareta liksom jag, vi fick oss den där eftermiddagen ett minne för livet. Med Rod Stewart, The Sunny Side of the Street.
Walked with no one and talked with no one and I had nothing but shadows. Then one morning you passed and I brightened at last. Now I greet the day and complete the day with the sun in my heart. All my troubles blew away when I heard you say, grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? Oh, that happy tune is yourself. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with all my blues on parade. Now I'm not afraid that it's over, crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller.
Lurvigare män är klokare. Män med mycket hår på bröstet har tidigare haft rykte om sig att inte vara särskilt klyftiga. Men nu visar en ny amerikansk forskarundersökning att det är precis tvärtom. Håriga män är mer intelligenta än hårlösa. Professorn har undersökt studenterna vid ett universitet och då visade det sig att 45% av de som antagits var hårigare än genomsnittet, medan endast 10% av de hårlösa godkändes för vidare studier där. Resultatet av den forskningen känns onekligen stärkande för mig, som har haft ett litet mindervärdighetskomplex med just den där myckna hårigheten. Jag tror säkert att den här kluriga gubben i korvkiosken hade mycket hår på bröstet han också, eller vad tror ni? Sven hajade till när han passerade korvkiosken och såg att det stod med stora bokstäver kurv på skylten. Han stannade till och köpte en korv. Och medan han stod där och tuggade pekade han lojt med tummen mot skylten och påpekade småskrattande misstaget. Ja, jag vet att det är felstavat, sa korvgubben leende. Det kommer massvis med människor och påpekar det där. Och nästan alla köper dem en korv. Här kommer det en riktig modern discolåt, eller ska vi kalla den för en partydänga? Eddie Razzaz med Alibi. Det kom ett brev om ett olycksfall. Hör nu noga på. Innan jag läser det vill jag på förhand be om ursäkt för att jag inte kan hålla mig för skratt. Jag har läst igenom det här brevet många gånger, men händelseförloppet är så dramatiskt och tragiskt, men samtidigt så komiskt att jag har jättesvårt att låta bli att skratta åt alltihop. till Försäkringskassans lokalkontor i Örnsköldsvik. Jag skriver därför att ni ber om kompletterande upplysningar rörande mitt olycksfall. Jag förklarade förra gången i min sjukanmälan för er att huvudorsaken till mitt olycksfall var bristande planering. Eftersom ni ber om det ska jag försöka förklara händelseförloppet mera detaljerat. Jag är murare och olycksdagen arbetade jag uppe på ett platt tak på en ny sexvåningsbyggnad. När jag hade avslutat mitt arbete hade jag cirka 50 tegelstenar över, vikt ungefär 110 kilo. Istället för att bära ner dem beslöt jag mig för att fira ner dem i en träbalja som lyckligtvis var fäst i ett rep som löpte i ett block på en svängarm och som monterats på taket längs med byggnadens ena sida. Efter att ha fastgjort repet ordentligt nere vid marken gick jag upp på taket. Svängde ut träbaljan och lastade i tegelstenarna. Sen gick jag ner igen och lossade repet samtidigt som jag höll fast ordentligt för att säkra en långsam och försiktig nerfirning av tegelstenarna. Observera att jag i min tidigare skadeanmälan uppgivit att jag väger 71 kilo. På grund av min överraskning att så plötsligt bli riven från marken förlorade jag sinnesnärvaron och glömde att släppa repet. Det är väl onödigt att säga att jag hastigt for upp längs husväggen. Ungefär vid tredje våningen mötte jag träbaljan som var på väg neråt. Det förklarar skallfrakturen, frakturen och det brutna nyckelbenet. Mötet med träbaljan minskade endast framfarten av en aning. Så jag fortsatte min häftiga uppstigning och den stannade inte förrän fingrarna på min högra hand satt djupt fastklämda in i blocket där uppe. Lyckligtvis i det ögonblicket hade jag återfått min sinnesnärvaro och lyckades hålla ett stadigt grepp i repet trots smärtorna. Men nästan samtidigt nådde reträbaljan med tegelstenarna marken och botten gick ur baljan. Befriad från vikten av stenarna vägde nu baljan bara 20 kilo ungefär. Jag hänvisar igen till min egen vikt 71 kilo som jag tidigare angett i skadanmälan. Som ni säkert kan förstå började jag en hastig nedtur längs byggnadens sida. Vid tredje våningen mötte jag träbaljan på väg uppåt. Den smällen ligger till grund för två brutna anklar, skrapsåren på benen och den nedre delen av kroppen. Mötet med baljan minskade min hastighet tillräckligt för att minska skadorna när jag föll ner i tegelstenshögen. Som tur var bröt jag endast tre ryggkotor. Jag är dock ledsen att jag måste berätta. När jag låg där i smärtor, oförmögen att resa mig, då tappade jag åter sinnesnärvaron och så släppte jag repet igen. Högaktningsfullt. Skagshamn 2011-02-14. Claes Otto Olsson, postlåda 345-891-96 Örnsköldsvik. Jag vill nu avsluta med min absoluta favoritlåt, skriven av popartisten Paul Anka. Jag tycker låten passar så väl in på mitt eget liv och ingen kan framföra den som Frank Sinatra, My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. It was